Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är jag precis hemkommen från New York och vill du lyssna mer på min New York-resa och vad vi gjorde där så är det faktiskt kanske det bästa avsnittet uppe hittills i Sånt i livet podden med mig och Ida Warg. Så att surfa in och lyssna på det senaste avsnittet med Sånt i livet. Det heter Tvångströja för barn och där vi går in på lite sköna, roliga, sjuka metoder som vi lärde oss i USA. Och idag kommer jag också presentera ännu ett affärsresetips. Och det är i samarbete med MTR Express som faktiskt har det lägsta priset på snabbtåg Göteborg till Stockholm. Så ska du boka tåg Göteborg till Stockholm, vad använder du av? MTR Express, mtr.se. En viktig faktor för att lyckas i affärer rent generellt är just prissättningen. I dagens affärsresetips kommer vi därför prata lite om just hur man ska sätta pris. MTR Express har det lägsta priset med snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. Faktiskt så låg som från 185 kronor, typ ingenting alls. Hur lyckas man då hålla en så låg prisbild, kanske du undrar? Jo, genom innovation och ifrågasätta traditionella konventioner och utmana i alla olika led att ständigt pressa. Att ständigt ställa sig frågan, vad kan vi göra lite bättre för att förenkla resandet för såväl personal ombord till alla resenärer? Genom att ha lite administration och väldigt så här moderna IT-lösningar har MTR Express verkligen lyckats hålla nere kostnaderna och bibehålla en hög kvalitet. Kort och gott en högre kvalitet till ett lägre pris. MTR Express är tågbolaget med flest nöjda kunder på sträckan Göteborg och Stockholm. Så boka på mtr.se eller i appen som ger upp till 25% rabatt på första bokningen eller genom din affärsresebyrå. Så stort tack till MTR Express. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
Ja, här har vi honom. Äntligen. The one and only Alex Schulman. Han är en av Sveriges största poddar, Alex och Sigge, och man kan säga lite grann att han är podcastens fader i Sverige. Han är krönikör, författare och den senaste boken Glöm mig vann faktiskt årets bok förra året. Det är bara att gratulera, jättebra jobbat. Han är även kontroversiell och en samhällsdebattör och han säger vad han tycker och tänker och ibland kanske lite för mycket för min egen smak. Och jag går in på de här grejerna, så att varför han har kritiserat mig flera gånger och varför han har kritiserat flera av mina gäster när de har medverkat i Framgångspodden. Vi pratar också om hans självhat och en sorgsen barndom som efter jag lyssnade på det här känner att men det här är inte helt bearbetat och det sitter fortfarande spår i honom. Han har ju också en väldigt fin familjeform måste jag säga, som jag själv har inspirerats av, och hans kärlek till sina barn och till Amanda är så himla stark och fin. Och vi går in på hela hans morgonrutin där han berättar om hur han tar hand om barnen varje morgon, men också den här mysiga kvällsrutinen när de varje kväll sitter och dricker te ihop. Jag och Alex Schulman gjorde också faktiskt ett jättehäftigt, kul, roligt prank på Sigge Eklund. Och när Alex kom tillbaka så berättade han för Sigge så här, ja men du, jag trodde han skulle aldrig skulle gå på med en del, men det var faktiskt dig han inte gillade och det var dig han hade ett hat mot. Och här för att höra på Sigges reaktioner när jag går på han rätt hårt i deras senaste avsnitt.
Vad tycker du om det här då?
Det har ju alltid varit du som har kommit med de här påhoppen på honom.
Tydligen inte.
Jag måste ju ha gjort någonting hemskt mot honom.
Mm.
Jag vill bli bara så nyfiken på vad, och det gör ju att jag känner mig dubbelt äcklig. Att jag har gjort honom illa då.
Ja, så där lät det. Ja, och vill du lyssna på hela det här pranket på 12 minuter så kan du som sagt lyssna på deras senaste avsnitt Human som ligger på Alex och Sigge podden. Och jag är faktiskt jätteglad att vi fick till det här avsnittet och att Alex ville vara med. Han är en jättegrym person, superhärlig. Så att jag hoppas verkligen att du gillar det här avsnittet. Det blir väldigt unikt med mig och ingen mindre än Alex Schulman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Välkommen, välkommen, välkommen. Alltså det är så speciellt att vi har en sån här person här. Att vi har ingen mindre än Alex Schulman.
Det är helt tyst. Hej.
Hej.
Tjena.
Tja. Hur, hej. Du, jag har en liten inledande fråga till dig.
Ja, kör.
Känner du dig som en idiot eller psykopat?
Men, fan.
Gillar du den frågan?
Nej men alltså, jo men, nej men.
Vad den, säger den till dig?
Den säger ju att, nej men den ger mig inte så mycket möjligheter. Det ger mig inte så många val, det ger mig inte så många alternativ. Och båda alternativen är ju båda ganska, de är ganska värdelösa ju. Men det kanske, alltså jag som ändå är, jag måste ändå kontextualisera för att, jag vet inte, det känns som att det finns folk som eventuellt inte har hört min podd där vi jag och Sigge skojade om just den här frågan. För det här var då en fråga som du ställde till, vem var det? Jag kommer inte ihåg.
Det måste ju varit han som skrivit omgiven av idioter och omgiven av psykopater. Thomas Eriksson.
Okej, okay, ja, men då är det en ganska rimlig fråga.
Exakt.
Då är det bara otroligt.
Jag tror att ni har inte en Schulman show.
Jaha, är det därifrån det kommer? Okay.
Ja, jag tror det.
Ja, just det, för då har vi då en podcast tombola det där vi lånar frågor från andra podcaster och låter våra gäster svara på. Och då har vi använt den ett par gånger och det har varit ganska kul. Och det ska då, och så har vi då skojat om det. Men jag hade ingen aning om att det var han som hade skrivit den boken då, för då är det inte så farligt. Det är inte så dum ställfråga.
Nej.
Det är honom, menar jag. Men om man ställer den frågan till Alexander Bard så blir det ju märkligt.
Ja.
Eller hur?
Men om man ställer den till Alex Schulman då, blir den märklig då?
En psykopat eller en idiot? Fan vad svårt, jag... Det här måste tänka efter. En idiot känns ju mer som att man är korkad.
Men det är inte du.
Men jag vet inte om det är det främst är. Alltså...
Du är ju främst inte det.
Nej, men jag menar bara att jag tror inte att det liksom är det som är mitt största problem. Att jag inte är intelligent. Att jag är liksom ointelligent. Jag tror att jag har mycket större problem på det psykiska området. Därför så tror jag att jag är något mer en psykopat. Därför att jag har mycket större psykiska problem, alltså, än vad jag har bekymmer med min, liksom, med att begripa saker eller sådär. Alltså, jag säger inte att jag är en psykopat, men jag har ju såklart, jag är en person som i grund och botten inte mår så bra i livet. Alltså jag drivs fram av en melankoli på något sätt. Alltså den här podcasten, Framgångspodden, är ju liksom det rakt motsatta mot vad jag är och vad jag gör. Det är kanske därför som jag skojar så mycket med dig. Hoppas att du inte har blivit sur. För det är gjort med kärlek i botten. Och jag lyssnar ju faktiskt på de allra flesta av de intervjuer som du gör. Med behållning också. Men för mig är du liksom min motsats på något sätt. Alltså du är happy-go-lucky på något sätt. Du tar dagen som den kommer. Du går till gymmet. Och du tycker det är kul att prata om liksom festliga saker.
Är det lite äckligt för dig? Motsatsen?
Nej, alltså jag bär ju på ett själväckel. Så att det är, alltså, så att det finns ingenting som är äckligt i alltså tvärtom. Men så hatet går ju mot mig själv ju främst. Alltså att jag känner mig, jag menar, på massor av olika sätt liksom, ja, men liksom att jag har massor med olika handikapp helt enkelt. Och då kan jag liksom se med någon typ av avundsjuka på människor som inte har det. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men du, jag tänkte faktiskt att vi ska prata om en liten grej som jag tänkte på för något år sedan ganska mycket. Men det är så att jag var i, jag tror jag var i Marbella på semester. Och sen så får jag massa sms faktiskt. Och höra att Alex och Sigge, som är en av Sveriges största poddar, pratar om mig.
Mm.
Ja, och då gick jag in och lyssnade. Och tyckte att det så här, kändes rätt jobbigt faktiskt. Och då var det då att ni pratade om ett avsnitt där jag träffade Per Holknekt. Och sen får jag säga så här att nu har det ju pratats om, och jag har ju fått möjlighet att vara med i Tomboland och massa olika saker, så att jag är skitklar över det. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på vad ni bara sa kort då. Mm.
Jag lägger bara ut den på en hemsida själv. Mm. Alltså framgångspodden.se. Och då så, sen så blev det större och större.
Jag suckar. Det kan man ju tala om, vad heter, tidsplasma som är trög för Holkning.
Här är det tröga. Men här är inte sant.
Det
är
samt att ta sig igenom.
Här är Pärros nedför.
Nu glider han. Den enes glid, den andres tröghet då.
Det är som att tiden står still för Holkning.
Ja, ja. Och det är lite, här pratar vi om när vi startade våra karriärer och Holkning då. Han gick ju i Kungsträdgården där en söndag. Mm. Och jag pratade om när jag startade den här framgångspodden då. Mm. Och det var, jag har lyssnat på klipp och jag tycker att det är ganska kul, men jag vet känslan också att jag tyckte faktiskt det var extremt jobbigt. För jag mådde rätt dåligt av det. Jag blev så här, shit, jag satt där på den här frukosten och så bara, där började jag ringa mina polare och fråga så här, hur är det och sådär. Så att, och även Per, han sa så här om det.
Nej, jag tycker inte om det. Det gör mig ledsen. Särskilt då jag vet att många människor tar illa vid sig på riktigt. Det behövs ju inte. Vart vill han komma? Jag förstår inte, ärligt talat.
Ja, så...
Vadå många människor tar illa vid sig på riktigt? Vad menar han med det?
Ja, men jag tror att han tyckte nog att den grejen, det var ju en så här topp 10-lista. Mm. Där ni recenserade mitt avsnitt med honom och gick in på min intervjuteknik, till att ni pratade om vad som var sanningsenligt och inte av det han säger och lite sådär. Mm. Inga så här stora grejer, men ändå att det var något typ av bakomliggande skratt på ett lite hånfullt sätt kanske.
Ja, men verkligen. Alltså, nu uppfattar jag, alltså nu, det var ju ganska länge sedan det var.
Ja, det var länge sedan.
Men jag kan inte i detalj vad vi sa för någonting. Men jag minns det som att vi framförallt liksom riktade lamporna mot Per Holknekt. Även om vi såklart skojade med dig också. Och din intervjuteknik. Men jag tycker ju fortfarande att... Jag menar att Per Holknekt är liksom en liksom eländigt liksom självbekräftelse törstande människa. Och otroligt svårt har jag att lyssna på honom och ta honom på allvar. Detta om honom. Jag vet inte heller. Eftersom att 2 år sedan så var väl du mycket mindre än vad du är idag.
Ja, absolut.
För hade du fått en känga idag så hoppas jag att du hade kunnat ta det.
Ja, absolut.
För att du
absolut.
Har en sån position då nu som ju gör att du måste kunna tåla att någon skojar lite med dig.
Ja, men det var därför också jag tog den här som var 2 år sedan, för att jag kommer bara ihåg hur jag tänkte just då. Mm. Men nu är det ju så att... Alltså, ni har ju tagit upp några gånger efter och jag själv
jag kan ändå säga att så här, jag har mycket svårare att liksom att motivera eller försvara liksom hur vi har liksom hånat dig. Framförallt om det är nu så att du berättar för mig att du blev ledsen. Jag kan liksom inte. Då är det ju liksom, då är det ju fel av mig och Sigge, och då vill jag verkligen be om ursäkt därför att det är ju liksom på något sätt det är en enorm skillnad på att jag liksom nagelfar eller som Per Holknekt, den här offentliga personen, det här liksom det här monstret med det här hålet i bröstet som ju tar så mycket plats i offentligheten genom att berätta de här rövarhistorierna. Det återigen, någon måste göra det, därför att han kan inte stå oemotsagd med de här konstigheterna som han kommer med. Men däremot att jag liksom hånar, att jag ifrån min plattform då för 2 år sedan, Sveriges största podcastare, att vi då ifrån den positionen sparkar neråt på ett sånt sätt mot dig, det kan jag liksom, det är svårt för mig att liksom försvara.
Men jag tänkte att vi ska hoppa in i lite härliga poddtips. Mm. Du har ju två stora poddar och är nästan den som iTunes såg här att nu ska vi liksom satsa hårt på poddar i Sverige. Och då var det ju Alex och Sigge som nästan grundade poddandet i Sverige.
Mm. Jag måste ändå nämna också Filip och Fredrik som var före oss och som ju var våra förebilder. Det vill jag ändå säga verkligen att de var fantastiska och tidiga. Förlåt, säg.
Mm. Vad har du för poddtips? Om det sitter några här ute nu och tänker så här, okej, okay, jag vill starta en podd. Mm. Jag vill ändå försöka få den intressant och stor. Vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra? Om vi börjar med vad man absolut inte ska göra när man ska starta podden.
Ja, men det första som man inte ska göra, tror jag, det är att alltså man ska inte vara oförberedd. Det finns någon bild av att det här med att podda är ju bara att slå på en mic och sen så snackar man lite. Och det vet ju du att det går inte. Jag kan säga att jag sitter bredvid mitt emot en man som har alltså många sidor av förarbete i knät.
7 A4-sidor.
Ja, du ser det. Och det är ju därför, och det är därför din podd är en framgång. För att om du hade bara tagit det på uppstuds så då hade det inte funkat för dig. Och det här blir jag ju bara mer och mer irriterad på. De här som har en bild av att podd är bara pladder. Det är bara man bara. Alltså det är jättemycket arbete bakom vår podd. Och bra poddar är ofta genomarbetade och sådär. Och då så tror jag inte att det är någon bra idé. Framförallt inte nu när det är sån konkurrens. Att bara börja. Så att det är det första. Det andra skulle jag väl säga är. Jag tror att det, om man nu vill bli stor, så tror jag ändå att man märkligt, hur märkligt den kan låta, ska försöka nischa sig så mycket som det går. Alltså man vill för att bli bred så måste man vara smal på något sätt.
Mm.
Hitta ett ämne. Alltså det kan vara allting från flugfiske till särskrivningar eller alltså vad som helst, men hitta det liksom och hitta din bas av lyssnare. Och sen så kan du byta liksom, byta ämnen eller byta sådär. Men jag tror att det är viktigt att man börjar liksom, att man börjar med en nisch, att man bestämmer sig för vad den här podden handlar om.
Bjud in gäster kan ju vara en grej också.
Ja, verkligen.
Alltså att man får spridning, social spridning på gästerna. Det är många poddar också som har varit två och två, som har insett att för att den ska bli större så har de applicerat det verktyget att bjuda in gäster. Jag vet inte om de har blivit mycket större, men det är många som börjat ta in det, så kanske börjar två och två, men sen så tar de in en gäst.
Ja, men då har du helt rätt, såklart. Det är ett av de mest givna tipsen. Jag tänker på när Kristoffer Triumf började med Värvet. Då har han ju sagt i intervjuer att han valde ju inte människor som han var nyfiken på, utan han valde ju bara människor som hade stor following. Så hans första gäst var väl Soran Ismail.
Han komiker i början var den, eller?
Sorry.
Var en del komiker i början.
Men det var alla hade många followers på Twitter och Insta. Ja. Det var Kristoffer Appelqvist, det var David Batra. Jag var en av de första som intervjuade. Och det var ju inte för att han ville att han var så nyfiken på just mig. Utan han bara tittade, vem har flest till following? Och sen så använde han sig av dem. Och vädjade sen till alla att de skulle skriva om det i sina kanaler. Och sen blev det nu en väldigt stor podcast. Så det där är verkligen ett bra tips. En annan grej som jag har märkt med väldigt många, det finns en ängslighet. Ska vi podda och ska vi, oj, oj, oj. Och så börjar de så här, vi tar ett testavsnitt och vi får se. Och så bara, nej, det blir inte så bra, vi måste testa igen. Det enda sättet att liksom testa, det är att göra det, lägga ut den. Och den kommer vara hemsk. Alltså vår första podcast är ju fruktansvärd. Den finns ju kvar någonstans där på iTunes. Otroligt, den är outhärdlig.
Du skulle inte klara att lyssna på den.
Nej, alltså jag har gjort det och det, är liksom, det går inte. Därför att den är så forcerad och sådär. Men jag är väldigt glad för att vi ändå så här, vi bara la ut den, och det är då när den ligger ute, det är då man lär sig så här. Det är då man växer så det knakar. När man lyssnar och man förstår vad som funkar och inte funkar. Man får feedback från andra. Och du vet,
och man säger kanske vissa typer av ord som man inte ens vet att man säger.
Ja, verkligen.
Man använder sig kanske av samma typ av ord jättemånga gånger. Så bara, åh, vad pinsamt att jag använder det här kanske.
Ja, men så är det ju. Därför är det väldigt bra att lyssna igenom. Men också att man tar in andras feedback. Så det kan man ju inte göra om man bara är på kammaren och provar för sig själv. Utan man måste tyvärr låta podden möta folk, helt enkelt. Mm. Hur jobbigt den är. Så att det är liksom, och sen och liksom räkna med att den kommer vara skitdålig. Och men att den från den dagen blir bättre och bättre och bättre. Now it's time for
Tre Sister Fragor. Men du, jag tänkte att vi ska hoppa in på de sista frågorna.
Mm.
En fråga som jag vet också som du har uppmärksammat. Och jag tänkte då att den här vore väl perfekt att ha med.
Mm.
Är den här frågan som du också faktiskt en gång har pratat om. Jag tänkte förtydliga den lite.
Mm. Ja, och mot slutet då så ställer då Pärleros. Det här behöver din hjälp. För det är det mest obegripliga jag någonsin har varit med om, tror jag. Alltså, Paul har ju svar på allt. Alltid. Mm. Men här blir till och med han perplex. Alltså, som jag förstår det, så är det som handlar frågan om att han ligger på dödsbädden 500 år gammal eller något sånt där. Och han har ett papper framför sig som han ska skriva någonting på. Mm. Jag vet inte varför han är 500 år. Och jag vet inte vad det betyder. Om det är den åldern som är viktigare.
Mm.
Du får lyssna på det.
Mm. Om du hade legat på din dödsbädd då, när du är 494 år gammal. Mm. Och du hade ett vitt papper framför dig med en penna, och det här du skriver, det hade kommuniceras runt över hela vår kära värld. Vad hade du då skrivit på det här pappret?
Ja.
Mm. Det är en fråga som jag körde en del förut. Men jag tänkte att vi kan börja med den som är en av de sista frågorna.
Ja, jag kommer inte ihåg den frågan.
Om du då ligger på din dödsbädd och du var då 500 år.
Jag är 500 år gammal.
Ja, man kan ta att du skulle kunna röra dig åt det hållet, att vi har hittat ett sätt där vi kan leva lite längre på. Och sen har du i alla fall ett vitt papper. Du skriver någonting på det pappret som hela världen, när du har dött, kommer se. Vad hade du skrivit på det här pappret?
Men det bygger ju på en idé om att man har någonting att säga. Jag har ingenting att säga. Alltså, det finns ingenting som jag liksom. Och jag fattar fortfarande inte, vad skulle liksom, varför är det 500 år? Varför kan det inte bara vara min dödsbädd när jag är 80 år?
Nej, men just
vad är poängen med 500 år?
Med Paolo i det här fallet var att vi innan i podden hade pratat om att vi hade gått in på evigt liv. Så jag brukar inte ha med 500 år.
Jaha, okay.
Men jag slängde in den där, för vi pratade om typ att vi lever till 500. Vi pratade om evigt liv.
Du är inte så knasig som
man kan tro.
Man kan tro.
Nej.
I det här fallet så var det också då någonting som fanns som förklarades innan.
Ja.
Men okej, om jag var 500 år och jag hade ett vitt papper.
Ja, du behöver inte ha 500 år egentligen.
Okay,
du skulle kunna ta.
Jag är gammal och
döende. Du är så här 52 liksom.
Ja.
Om 11 år. Eller om 10. Nej. Hur gammal är du nu?
Jag är 42.
Ja.
Och jag ligger där fortfarande skrivkunnig, och jag kan öva det papper med en penna där jag kan skriva något som alla ska se. Alla kan se.
Mm.
Jag bara menar praktiskt, hur går det till?
Ja, man ligger där, skriver på det här pappret.
Ja.
Och då finns kraften då att det här som står där kommer komma ut då över hela världen, och alla kommer se det här som står där. Det är ju en metafor då. Att kort och gott att man får kommunicera något med hela världen. När det sista man skriver, det man kanske har lärt sig eller det man, det är väl tanken med frågan då.
Jag tror att jag skulle, alltså, för att undvika det som den här förmätenheten att hamna där, att bli en Paolo Roberto. För han svarade väl då, gör vad du vill göra. Eller vad var det?
Ja, exakt. Han svarade, vi skulle kunna.
Vi kan väl spela upp det, för det är ändå bland det dummaste man någonsin har hört ju. Det måste ju vara bland det mest korkade någon människa någonsin sagt.
Vi lyssnar på det.
Livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker.
Mm. Livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så till att göra saker. Ja, bra. Livet blir inte som du säger att du vill. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker.
Det är liksom kanondumt ju.
Varför det?
Därför att det är liksom, det är som,
inte alla ska ta så här. Alltså meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den.
Jo, men det är inte det liksom typ livet Paolo Coelho på, alltså en nerrökt Paolo Coelho som är knappt sammanhängande. Han skulle kunna säga det där. Alltså det är så dumt att det blir liksom, man blir, ja, det är starkt. Fan, jag försöker hitta en text. Ja, nej, men jag tror att jag hade valt, alltså för att undvika just det där, att hamna, för jag skulle kan säga någonting lika dumt, så hade jag nog, om jag hade haft den här lappen, skrivit någon, alltså jag hade nog citerat någon annan som hade sagt någonting som jag tycker om. För att det är mycket saker som jag har skrivit, men det finns ju alltså 1000 texter som jag tycker är vackrare än någonting som jag någonsin skulle kunna formulera. Förstår du? Jag skulle nog välja,
jag förstår att du menar. Du hade valt någon fin dikt eller något sånt där.
Ja, men jag försöker bara hitta vilken dikt skulle vara. Men det finns ju en Tranströmer-dikt som heter Romerska bågar. Har du läst den? Har du läst Tranströmer någonting?
Nej.
Ja, men den är en dikt som handlar om att han vandrar in han vandrar i en kyrka. Det är skumt där inne i kyrkan. Och det är liksom sådana romerska bågar. Och så får han en insikt om att, ja, valv bakom valv, oändligt, säger han, när han kollar in i den här kyrkan. Och så får han syn på sin vän, sin kamrat i kyrkan. Och då tittar han på honom eller henne. Och liksom, och då säger han, och inne i honom öppnar sig valv efter valv oändligt. Alltså förstår du, att han förstår människans liksom rikedom. Ja, det är så jävla fint alltså. Och då jag hade nog tagit den dikten. En kort dikt som heter Romerska vågar, som man kan googla på om man vill ha en bättre uppläst eller mer sammanhängande. Den är jävligt fin.
Den lät väldigt fin. Mm. Jag skulle till och med kanske kunna läsa upp den här efter programmet, så att man får höra den här. För att ta en fin röst.
Den finns ju, alltså Tranström har läst in den själv. Den är väldigt fin då.
Och det
finns på YouTube.
Ja, coolt. Då hoppar vi in på ett till litet tips. Mm. Jag måste säga en annan sak. Jag faktiskt tycker att du gjorde det riktigt bra. Jag hade ju Hanna Widell som gäst här. Mm. Och det var väldigt fint att du köpte datorn till dem när Hanna Amanda startade sitt företag.
Det är ingenting att snacka om det. Ja, men nej, men jag ska bara. Det var ju otroligt kul att hon berättade den historien, att hon kom ihåg, alltså att hon, den var tydligen, den är viktig, att den har haft betydelse för henne och Amanda, det var väldigt kul ju. Så jävla härligt ju. Men det var ju så jävla, de var ju så pirriga. De var anställda på Mastiff och de skulle, med ganska höga löner och höga positioner, och så skulle de bara säga upp sig. De sa upp sig. Och de var liksom så här, vad fan gör vi nu liksom? Det är så jävla spännande tid för två syskon, systrar som äntligen har tagit klivet ut liksom. Och då så köpte jag två datorer. Det var ju de billigaste MacBook Airen. Så det var ju inte så att jag smällde på med MacBook Pro, men ändå.
Jättefint. Ja. Sista frågan kommer från August från förskolan Lilla Nyckelpigan. Och den låter så här.
Kan du ge en tips som är 20 år? Och någon som är 40 år? Och någon som är 30 år? Kan du ge ett tips som är 90 år?
Ja, du ska ge ett tips till en 20, 30, 40 och 90-åring. Och 90-åring la August till själv för att han är extremt intresserad av äldre människor.
Vem är det här?
Det är en som heter August som går på förskolan Lilla Nyckelpigan. Så att vi börjar med tips till en 20-åring. Hade du gett till alla 20-åringar där ute?
Gör det du säger. Gör inte det du... Vad fan, hur var det? Det är så bra att man... Alltså, det...
alltså du har hängt upp dig på Paolo Robertos citat. Nej, men alltså jag tycker inte att det är så dåligt som du tycker att det är. Jag tycker att det är rätt vettigt.
Varför ska jag ge tips? Jag kan ju... Alltså, jag är, alltså, hade du haft liksom... liksom Desmond Tutu här. Då hade jag... Så här, vilka tips skulle du vilja ge? Ja, då hade jag lyssnat.
Alltså, men, så du skulle inte lyssna på någon annan än typ de största i världen?
Nej, men jag kan inte ens hjälpa mig själv. Jag kan inte ens uppfostra mina barn. Alltså jag tycker bara så här, bara att jag nu står inför en uppgift att ge en 20-åring, en 30-åring, en 40-åring och en 90-åring tips. Alltså det är liksom...
Nej, men jag förstår att det är helt emot vad liksom du har i din värld.
Nej, men det är det som skiljer mig från Per Holknekt. Han skulle ju bara rabbla. Han skulle ju bara babbla på. Med sina liksom inövade liksom, manusskrivna håligheter.
Men mina andra 180 gäster har ju svarat på den frågan med så här, de grejerna som de känner. Alltså alla människor har väl sina tankar och varit med om svårigheter, tuffaheter och klarat vissa saker och inte klarat vissa saker. Så att alla kan väl ge någonting från sin
till
livsresa.
Till en 20-åring. Skulle jag då tips, då är man 20 år. Okej. Alltså man har ju då lagt bakom sig tonåren, vilket ju är ett jävla skit. Det är det för
hitta sig själv och osäker och allting.
Ja, men man kommer ut då, man tror så att nu börjar livet. Ja, men det gör det ju tyvärr inte. Därför att du kommer inte liksom få ett bra jobb på många år. Du kommer inte liksom ha en... Det kommer liksom inte hända för dig. Du tror det, men du kommer få vänta 10 år till. Så håll ut, kompis. Det är mitt tips till 20-åringen.
30 då? Det är med familjestad, lite karriär kanske.
Ja, men till 30-åringen som just har skaffat barn. Så... Nej, men så måste ju tipset vara. Att liksom... Glöm inte bort din fru i allt det där. Alltså med alla de här barnen. Det är ju så lätt att ge kärlek till barn. Därför att ja, men man får ju bara ögon för dem. Men jag tror att det är viktigt att man... Att man liksom inte glömmer bort att man måste underhålla också sin... Sitt äktenskap eller sådär. Så res bort du och hon. Eller du och han. Bara ni ibland. Ryser av obehag över att jag just har sagt sådana saker.
Jag ser det. Ja. Alltså nu sitter Alex med en hand som nästan klöser sig själv i ansiktet. Nej, för att han nästan funderar på om okej, ska jag kräkas, sjunka igenom marken eller ska jag bara försvinna härifrån istället för att svara på den sista frågan som kommer komma nu på en 40-åring, för jag vet vad som vankas och vad ska jag ge för äckligt vidrigt tips till den. Ja, men så den känslan har jag lite. Titta ner. Går det att svara ut att finnas, ja, någon tanke.
Exakt så är det jag känner. Det är alltså fruktansvärt. Men nu gör jag det här.
Jag gör det. Ta seden dit du kommer.
Ja, exakt. 40 år. Och det är alltså, jag ska inte någon som
nu måste vara ett riktigt jävla håll käften tips som alla 40-åringar där ute efter Ali Schulman har sagt det kommer implementera i sina liv.
Ja, men okej. Men nu, och det här kan jag alltså, jag som ändå lever i barndomen, jag lever för mycket i barndomen, men det finns ju människor som inte lever alls i barndomen. Jag pratade med Jan Guillou, han har inte funderat på sin barndom på över 5 år. Han har inte tänkt på den överhuvudtaget, den finns inte för honom. Alltså för mig är ju året 1987, förstår du? Men för tipset till det som är 40 år och som börjar få barn som är runt 7-9 år. För att förstå dina barn, har jag märkt, så är speglingen från sin egen barndom otroligt viktig. Alltså. Du lär dig saker om ditt barns beteende genom att komma ihåg hur du reagerade och tänkte som barn. Så är det någon gång som man ska liksom ägna sig åt den här som en liksom tillbakablickande på en barndom som ibland kan verka meningslös, så är det liksom just nu. För just nu är det inte meningslöst. Nu när dina 8- och 9-åringar formas. De är väldigt formativa de här åren ju. Då kan man ha hjälp av sig själv som barn när man ska uppfostra sina barn? Till en 90-åring, ta morfin och sen så dör du utan smärtor.
Ja, det var...
Tack och hej.
Ja, fint jäkla tips. Mm. Men du, svinkul att ha med dig.
Ja, det var kul.
Svinroligt. Vad hade du för förväntningar innan?
Nej, men jag måste ändå säga att jag... ja, nej, men jag hade liksom både sett fram emot och bävat lite inför det här med att vi ju ändå som en följetong, jag och Sigge, har liksom använt oss av den här podcasten och av dig och dina frågor och dina gäster. Jag ser att jag både bävar och liksom ser fram emot det, eftersom jag ju i grund och botten tycker att vi liksom har oftast i alla fall liksom varit på rätt sida. Men att jag också haft en känsla av att det har varit så gånger då vi liksom har gått över gränsen. Men jag är glad att vi pratade om det. Och det känns som att vi kommer inte gå härifrån som ovänner.
Nej, verkligen inte.
Och det är jag väldigt glad för. Och jag är glad att vara med i den här podcasten. Det ger ju också en jävla effekt, som berättade Hanna Widell, som har fått en explosion på Instagram. Som många nya följare. Jaha. Jag tror att vi kan hjälpa varandra i våra verkligen olika poddar. Att vi kan, så jag ska försöka skjutsa över folk hit.
Schysst.
Och så att vi som poddar håller ihop.
Verkligen.
Som den familj vi ska vara.
Jag tycker också, för min del var det ju så här att om det hade varit för 2 år sedan, då hade ju du säkert inte velat vara med heller, för att då var den ju betydligt mindre och du har ju ändå ganska fullt på ditt schema. Men då hade det inte funnits, efter den grejen, att jag hade ens frågat.
Nej, jag menar det.
Så att men jag får ändå säga så här, det var ändå för 2 år sedan. Det har skett ganska mycket efter. Och jag själv har lyssnat på dem och tycker att det är väldigt kul. Och tycker att det är en komik i det som också sprider glädje. Mm. Och då kände jag ändå så, nej men fan, det här är... Jag är glad att ni gör det. Mm. Och tycker att det är kul. Mm. För att man ska heller inte ta livet på för stort allvar.
Nej.
Och då kände jag att, nej men jag slänger iväg ett mejl och kollar om du har möjlighet att...
Ja, men det hedrar det verkligen, tycker jag.
Så att, stort tack att du var med. Jag tycker att det var en skitrolig pratstund. Jag hade ju 7 sidor med massa olika prylar. Och vi har ju hoppat runt på lite olika delar. Men det finns ganska många sidor kvar och ganska många frågor. Men,
kanske om några år så är vi tillbaka här.
Kanske
om Eller kanske jag kan prata tillbaka om det i Schumann.
Verkligen. Men du, stort, stort tack, Alex Schumann.
Tack. Framgångs Bobby with Alexander Palaros.
När vi skulle spela in den här intervjun, jag och Alex, så var jag faktiskt lite nervös. Men jag sov några färre timmar på natten, lite nervig, nästan som man ska upp till en stor fight. Liksom. Vad är det som kommer hända? Hur kommer det gå? Hur kommer det bli? Men det kändes jättebra och jag gillar verkligen honom. Och tycker att han är så här genuint härlig person och en så här väldigt fin familjefar. Han tänker på sin familj bra, Amanda, och tar hand om dem. Så att jag tycker att det blev ett superhärligt avsnitt. Skriv jättegärna till mig vad du tyckte om det här. Det är bara att surfa in på min Instagram. Jag försöker verkligen svara på det mesta. Så att, men du, ha nu en fantastisk vecka. Ha en fantastisk helg. Ha en fantastisk dag. Så syns och hörs vi. Ha det bäst.